Hej och välkomna till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och jag är Ingrid, jag kommunicerar för det mesta.
Jaså, yep. Det gör du. Och jag tror att jag gör det också. Vi båda kommunicerar en hel del, både i jobbet och i vardagen. Och idag så har vi ju en gäst igen, en återkommande gäst.
Ja, precis.
Mm. Vem är det?
Sam Hellhag heter jag, driver lite restauranger i Lundaregionen. Två stycken närmare bestämt på Medicon Village, en Åskarby i nordöstra Lund.
Förra gången du var med så pratade vi om mat och kommunikation med mat. Men idag tänkte vi prata mer om kommunikation och ledarskap. Och ledarskap har ju utvecklats till någonting alldeles speciellt i dessa tider.
Du måste ha enorma utmaningar. Vi pratade ju lite grann om det innan sändningen här. Men du får gärna berätta lite mer om de här specifika utmaningarna just nu. Det skulle vara intressant tycker jag.
Ja det är ju kommunikation till exempel är ibland ett problem när man är mer integrerad i när man har slimmat personalstyrkan maximalt. Så får man ju själv vara en del i produktionen. Så det är väl det som jag upplever då framförallt, att det är ett problem på ett sätt. Men som Ingrid var inne på innan sändningen här, det finns något dubbelt så tillvida att man kan kommunicera på annat sätt än att prata, som bekant.
Just det!
och då tänker jag på liksom allt ifrån ett ödmjukt perspektiv eller ja... Det som krävs just nu av alla våra anställda givetvis och för de flesta arbetsplatser, så kanske när det är trångt med utrymme ekonomiskt och personalmässigt, så det där man är ute efter, det där lilla extra som man brukar säga, det bästa sättet att visa det på är att man faktiskt visar det rent praktiskt. Att kunna göra det där extra, det som inte krävs av mig, men jag gör det ändå, jag gör det för dig.
Mm. Ge exempel på vad det är, vad är liksom det lilla extra i det sammanhanget?
Ja, det kan ju vara att trots att jag har mycket att göra, så får jag en liten lucka så kan jag gå in och göra någonting av det som är inom ditt ansvarsområde. Jag kan liksom ge dig ett handtag eller, ja, det finns många, många olika vinklar på det givetvis, men det är ett sätt som jag tänker att man kan rent praktiskt visa att någon som börjar senare kanske kommer in och säger, oj, är det här redan färdigt? Ja, det gjorde han till dig. Eller det gjorde han. Och det kan ju vara en möjlighet att på något sätt visa
hur
man egentligen vill att alla anställda ska vara. Att alla anställda, man försöker förmedla det med ord i vanliga fall kanske, men har kanske ännu större möjlighet att vet att jag som chef är trängd i min situation, jag jobbar, börja först och jag slutar sist, jag utför en massa och de vet att jag är trängd och ändå så kan jag göra någonting av någon. Och det kan de, förhoppningsvis uppfattar de inte det som att jag är kaxig på något sätt eller att det blir något negativt, utan att det faktiskt blir något positivt av det, att de ser att jag försöker ha bränt kärlek till någon annan.
Mm, mm. Vad är den största skillnaden nu om du tänker på ledarskap innan och efter, eller i den situationen som är nu? Vad är den största skillnaden som du tycker är märkbar?
Ja, den största skillnaden, alltså som kommunikation så blir ju ledarskap väldigt mycket tal. Annars, jag kan ju snacka med personalen och säga så här är detta är våra policies, detta är våra, så här vill vi att det ska fungera för det här företaget. Men de vet inte om det är sant eller om det är bara ord. För det finns jättemånga som har policies i sina pärmar, i sina bokhyllor på olika företag som är jättefina. Och jag har nu möjlighet att i praktisk handling visa att detta är genuint, detta är äkta. Du kan lita på detta, för det stämmer. Vi är så. Vi är förutom att vi är ett agilt företag som man snackar om idag. Att vi försöker vara ett företag där man får lov att misslyckas till exempel. Jag tänker att det finns väldigt många som inte riktigt kan ta till sig det. Och kan man inte ta till sig att det tillåts att göra fel, då blir det så att man försöker, att när någonting händer så försöker man att ta upp ett försvar eller någonting. Alltså man, man kan till och med ta till lögn för att bevisa att det var inte jag. Det var jag har faktiskt gjort rätt för mig, bla bla bla. Istället för att säga, okej, jag missade den gången, jag borde ha gjort ett bättre jobb eller vad det nu kan vara för någonting. Att man står på det och säger, okej, jag gör om och jag gör bättre.
Jag tänker också på, du pratar om det här med att det är det icke-verbala språket som är så viktigt. Då tänker jag ju på hur det är så lätt att påverkas. Jag kanske vill visa upp en positivt beteende inför mina medarbetare. Men jag känner mig rädd för ekonomin och allt sånt här som måste finnas hos varenda små, i alla fall mindre företagare idag.
Ja.
Och speciellt inom din bransch, restaurangbranschen, så handlar det ju kanske om fortsätta eller inte fortsätta.
Ja, exakt. Så är det.
Och då komma till jobbet och vara glad och positiv och uppmuntra sina medarbetare. Hur gör du det? För det är ju inte, det är ju också en sak att bara säga nu, det här kommer att gå bra, men tror de på det verkligen?
Och det vet jag ju inte om de tror på det eller inte. Men jag kan bara göra allt jag kan för att försöka övertyga om att det är genuin, sanning och äkta. Att jag är positiv själv är viktigt för mina medarbetare. Det är jag medveten om. Och det är inte alltid lätt om jag inte själv känner den känslan fullt ut. Då har vi i vårt företag en modell som vi tyckte att vi kom på, men det vet jag, det är säkert flera företag som har gjort. Men vi jobbar, alla som har någon ledande befattning i företaget, alla de jobbar i fas. Så har vi försökt få ihop det. Och då tror jag också att man kan hjälpa varandra, man kan stötta varandra. Ska jag ta ett allvarligt samtal med någon så kan jag bolla det med min kollega först innan jag tar det här samtalet och så vidare. Så många, men det är också det här, tänker jag, i de här situationerna när det är tungt och motigt och jobbigt, så kan min kollega stötta mig när jag tycker det är jobbigt, och nästa dag kanske jag känner mig rätt mer positiv och kan stötta och hjälpa honom eller henne. Så det där ser jag en väldig styrka i det konceptet som vi tycker att vi har utarbetat här. Som sagt, det är en helt annan.
Men är det ett nytt sätt att arbeta, eller ni jobbade så tidigare också?
Nej, det är ett nytt sätt att arbeta, och det började egentligen med att vi hade ett delat ägande. Vi hade jag och en till, vi hade ett ägande i företaget, och sen så fungerade inte det. Så vi bestämde att vi skulle separera på oss, och då var det några andra som kom in, bland annat då den som var min köksmästare tidigare. Och han kom in som delägare, och därifrån så tog vi ett beslut att han och jag skulle ha delat ledarskap i företaget. Även om jag sitter som vd så delar jag allting med honom på ett eller annat sätt, och vi tar besluten tillsammans och så vidare. Vi har kokat arm hela tiden, kan man säga.
Hur lång tid har det varit så? Alltså, har ni sen?
Sen 2016, halva 2016, jaha, okay. Där gjorde vi en ny, där gjorde vi om företaget, ägarskapet och så vidare. Men sen är det också så att VD:s närmsta, brukar man ju säga så i de flesta företag, så ska det fungera så att VD:s närmsta chef, det är egentligen styrelseordförande i styrelsen i företaget. Och så där har jag ju också ett bollplank att kunna ha, men det är inte riktigt samma om inte styrelseordförande jobbar praktiskt i företaget, så det är svårt för honom kanske att sätta sig in i vad det innebär egentligen för sig i praktiken. Så när vi fick detta att fungera så väldigt bra mellan oss, så tänkte jag, det här ska vi fortsätta med. Och då har vi en köksmästare till exempel, och sen har vi en det som man kallar för souschef eller förstekock och så vidare. Så om de jobbar i par, Och så likadant har vi någon som är chef för administrationen. Och vi har ju varit ett mycket större företag med många fler. Vi hade som mer 33 anställda förra. Så att nu är vi ner på 10, så att det är ett helt annat företag idag. Men i vilket fall så har vi fortsatt att arbeta så. Ja, men då har vi en som är chef och en som är liksom bisittare på ett eller annat sätt. Och jag tror att vi har mycket, de flesta som man känner att man kan utnyttja det faktum att vi är olika som jag också. Att någon som tänker annorlunda än jag ser saker med ett annat perspektiv. Det kan ju vara väldigt, det kan ju bli till konflikt, men det kan också vara, om man tar det rätt, det kan vara till en tillgång. Så tänker jag. Och vi.
Ja, det är ungefär som ett gott äktenskap. Att...
Ja, absolut. Och det finns många jämförelser med ett äktenskap, det tycker jag.
Spännande.
Ja, när jag tänkte på liksom så nu med alltså det tiden som är nu med pandemin och så var liksom varit de största utmaningarna, alltså man pratar om ledarskap i den situationen som är nu med tanke på ja, om vi, ja, ekonomin är ju en bit naturligtvis, men annars.
Ja.
För jag tänker så här att i och med att liksom man måste ta hand om ekonomin och man måste ändra och så liksom hur håller man ihop sig själv och för att liksom vara en bra ledare och ha ta hand om sin personal, alltså så för att orka och som du sa var inne på innan att vara positiv och så.
Ja, ja, jag vet inte, liksom är man ner och deppig och bedrövad själv, då är det svårt.
Stannar du hemma då?
nej, det går ju inte, det finns inte utrymme till det heller. Ja, du var inne, Cecilia, jag var inne på äktenskap där innan och jag, för min del så har jag ju ett otroligt stöd i min hustru hemma. Och det betyder jättemycket, såklart, att man har en bra situation hemma. Det är klart att det ger ju en styrka och kraft. Jag har en personlig kristen tro. Det ger mig väldigt mycket också. Jag har, jag delar med Gud det som jag... känna viktigt för mig, som ligger mig nära hjärtat och så det kan också ge, tror jag, en styrka att man har en jag tror överhuvudtaget att lycka många gånger kommer ur tacksamhet. Som vi var inne på tidigare här med det man fokuserar på tenderar alltid att växa. Kan man fokusera på tacksamhet så växer saker, man upptäcker saker överallt som man har anledning att vara tacksam för. Och det kan ju ge en glädje mitt i eländet. När det är som syns.
Hur skulle du vilja att ledarskapet ser ut när vi inte har så mycket pandemi? Alltså hur skulle du vilja, så att säga, från idag... ta det vidare och utveckla det utifrån de erfarenheterna som du har gjort i samband med pandemin. Har du någon, vad ska man säga, vision eller någon drömbild av det?
Ja, det har jag absolut. Mitt ledarskap utgår från intresset för människan. Jag tycker det är jätteintressant med människan. Det som ger mig allra mest tillfredsställelse är att få vara med och hjälpa någon annan människa att må bra. Speciellt om det är en människa som mår dåligt. Och har man mycket personal så råkar man ut för att någon mår dåligt. Psykiskt illamående är ju ganska vanligt i dagens läge. Och att då, jag brukar försöka presentera att för all personal att jag vill att din arbetsplats, någon slags vilopaus för det psykiska. Det som du har, dina problem som du har hemma, de kan jag inte hjälpa dig med till fullt ut i alla fall. Men jag kan ju hjälpa dig, ska du må dåligt hemma och må dåligt på jobbet, då har du det dubbelt jobbigt och då växer bara problemen. Men om man kan ha som någon slags viloplats, speciellt ett jobb som vårt, som restaurang som är ganska praktiskt, så går det att hänga upp sig på det lite grann och vila sig i detta. Nu fokuserar jag på att jag ska bara hacka upp det här köttet så snabbt som möjligt, eller vad nu är för någonting, de rent praktiska sysslorna, och jag kan släppa det jobbiga hemma. Jag kanske till och med kan hämta kraft på något sätt genom att jag har en arbetsplats som är så bra, som är så positiv och ger mig så mycket energi att jag kan komma hem och ha energi kvar till min familj eller till det som är jobbigt hemma i mitt privatliv på ett eller annat sätt. För det är en ambition att på något sätt kunna få vara en fridsplats på något sätt för den anställde. Kan man hjälpa till med det? Så vad vi gör till exempel är att ha i flera år har vi gjort en sån här total genomgång av varje människa, varje anställd. Men det är positivt att det slog mig faktiskt när jag körde min bil till besiktningen eller till service eller vad det var för något, vid något tillfälle. Min bil, den varje år så besiktigade jag den, jag lämnade in den på service och servade den och såg till att den är bra. Men min kropp, den liksom, det är inte förrän jag är riktigt sjuk som jag åker in till verkstaden.
Det låter drastiskt.
Och då tänker jag att om man kan hålla koll på det. Så vi har ju samarbete med företagshälsovård där vi gör en total genomgång av varje anställd. Rent fysiskt man kan säga att, hur dina blodvärden är och hur du mår rent fysiskt. Men också att man får möjlighet att prata med någon om man inte mår så bra fysiskt. Och det får jag ingen del av. Nej. Det är givetvis sekretessbelagt. Jag får ingen del av det om inte de väljer att kontakta mig. Men kan vi då göra någonting för att folk ska må bättre på ett annat sätt när det kommer utanför mitt område, så kan man ändå hjälpa till där på något sätt.
Betyder det då att din personal är så att säga väldigt lite sjuk eller borta, eller hur man nu ska uttrycka det?
Det är ju faktiskt den effekten vi har fått av det här. Mm. Det är precis just det. Så rent brukar säga det som man gör med höger hjärnhalvan ska alltid förlåta för det som är på vänster hjärnhalvan. Men att så även om du tänker bara ekonomiskt vidare, så tror jag att det är faktiskt ekonomiskt smart att göra så också, att man faktiskt ser till att all personal, varje anställd mår bra fysiskt och psykiskt. Och så är det personal som känner att någon bryr sig om dig, så bryr du dig gärna tillbaka på något sätt. Då får du den där lojaliteten. Just nu så har vi personal som är, och flera av dem vi har avskedat tyvärr också, väldigt många som är så här otroligt lojala, som har liksom ställt upp och stått på tå så mycket de bara kan. Och så, ja, det känns hemskt att säga upp sådana människor.
Men då påverkar det gemenskapen i arbetsteamen?
Mm. Det gör det ju. Och den här stressen som ligger över det hela också, liksom över alltihopa, det påverkar ju också. Så att, och blir det då stressigt av andra orsaker också, så är det lätt att det blir en konflikt och sådär. Och där kan jag känna mig begränsad nu. För att återgå till frågan du ställde från början, Ingrid, jag kan inte finna att en bra chef ska finna där för den anställde alltid, och jag känner inte att jag riktigt når det. Om jag är låst i en praktisk situation, så kanske jag inte kan släppa det alltid och finnas där för den anställde som behöver något extra stöd eller hjälp. Och det är besvärande. Mm.
Om du skulle se tre år fram i tiden, hur skulle du vilja att det ser ut då?
Ja, då skulle jag ju vilja, ja, drömsen också.
Ja, men ren önsketänkande utan att...
Ja, önsketänkande så är det givetvis. Hur konstigt den låter, så har jag inte ambitionen, varken jag eller min kollega och de som är delägare i företaget, har ambition att det här ska vara en guldgruva där man skär guld i fältet. Sen är det ju aldrig fel att ha pengar och ha liksom buffertar och reserver. Har vi verkligen fått märka nu att det har varit bra att vi faktiskt har haft lite buffert där, annars hade vi inte överlevt så länge som vi har gjort. Så pengar behövs självklart. Men
Men skulle du vilja ha fler restauranger kunna öppna upp som du hade tidigare, eller vill du liksom koncentrera, eller vad tror du, att du koncentrerar på det du har, och, eller hur tänker du där?
Ja, jag skulle gärna vilja driva fler restauranger, absolut. Jag tycker det är jätteroligt att driva flera restauranger. Så ju fler människor som jag kan få liksom göra plan och sätta den i verket, ju fler människor kan få som mår bra. Jag menar, vilket är vår huvudorsak, att få människor att må bra genom att skapa arbetstillfällen i en restaurangbransch som är en stress. Så det är väldigt, väldigt länge och fortfarande finns det i restaurangbranschen ett ledarskap och en struktur. Det håller på att bli bättre nu på sista åren, men det finns en struktur som man kan jämföra med säkert 50-60-talet med andra branscher. Väldigt, väldigt trygg och hierarkisk och oförlåtande och så vidare. Det här som är hjärtefrågor för mig har varit när jag började den här branschen.
Du har en slags mission då att förändra restaurangbranschens ledarskap.
Absolut, absolut. Det har jag skrivit på min LinkedIn-profil också. Det är just detta som är min mission. Det är att jag vill finnas här och hjälpa människor som har en jobbig situation. Ditt arbete är ändå en väldigt stor del av den vakna tiden i livet. Så om man går och mår dåligt och lever för helger och kvällar, och liksom det är då jag lever, och sen så håller jag andan under tiden, det är väldigt besvärande. Alltså, jag tänker då att livet kan växa otroligt om man kan få jobba med det man vill. Man kanske vill jobba i restaurangbranschen för att man är road av det kreativa som finns här och alla de människor som finns här och så. Och att kunna göra det under goda omständigheter, det är en dröm för mig att kunna ta till det.
Men det låter jättebra med drömmar och framtid och så att det var intressant att prata och få intervjua dig igen.
Ja, och varmt lycka till då med din mission, för jag tror som du att du behövs där ute, och kanske extra just idag.
Tack så mycket, tack. Ja. Tack för att jag fick vara med.
Vi tackar så mycket.
Så stort tack, och ja, vi får se. Det kanske till och med blir tredje gången gilt.
Ja. Gärna det.
Men vi väntar inte 3 år då, utan Nej. Vi kommer tillbaka lite tidigare.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat.
Ja, och har vi någon cliffhanger till nästa vecka? Du?
Nej, det var ju det. Men det kan ju bli drömmar, man vet ju inte.
Vi tar och drömmer om någonting.
Precis.
Men stort tack för att du har lyssnat. Så hörs vi i alla fall om en vecka.
Ja, vi. Torsdag.
Ha det gott.
Hej då.
Hej då.